If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Välkommen till En timme med, där jag, Samia Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag.
I dagens avsnitt så träffar jag Johanna som arbetar som vd på varumärket Totem. Vi går in på hur hennes karriärresa startade. Vi pratar också om fotbollsdrömmarna och hur hon spelade i Allsvenskan. Hur hon hamnade där hon är idag. Om hon har varit strategisk eller lustdriven, eller kanske båda. Vi går in på hennes drivkrafter, men också utmaningar som hon möter. Jag frågar även hur vardagen ser ut som vd på Totem. Är det så glammigt och fashionabelt som man tror, eller kan det vara lite tråkigt ibland? Sjukt härligt avsnitt.
Hej Johanna!
Hallå, hallå!
Så kul att ha dig med i podden.
Ja, men tack! Kul att vara med såklart.
Jag har jagat dig.
Ja, jag vet.
Men den som väntar på något gott.
Ja, exakt. Du skrev på Instagram först, tror jag. Jag var inte så responsiv där.
Nej, du kanske inte är så aktiv.
Ja, men jag har ju ingen liksom officiell profil, så att jag har bara min privata givetvis. Så att jag är inte så inte så jätteaktiv på DM kanske.
Nej, jag la ner den taktiken. Jag körde på LinkedIn.
Ja, där. Exakt. Passar mig bättre.
Det passar dig bättre. Mm. Men man har så olika karaktärsdrag. Mm. Vissa föredrar Instagram, då lappar man dem där. Men jag är väldigt glad att du tog din tid. För att jag antar att du har en väldigt hektisk vardag.
Ja, absolut. Nej, det är fullpackat schema. Ja. Mm.
Du arbetar som vd på Totem idag. Mm. Och jag tänker att innan vi går in på din roll där, att vi backar bandet lite. Mm. Du nämnde att du pluggade på Handels.
Ja, stämmer. Ja, men exakt. Egentligen skulle jag nästan säga att min resa, tänkte jag säga, men började innan det. För jag hade en karriär, kan vi väl kalla det, inom idrotten innan jag började plugga. Så att, ja, exakt. Så att jag spelade fotboll när jag var liten såklart, men också väldigt långt in i det vuxna livet och på liksom, i högsta nivån i Allsvenskan. Så gjorde det hela vägen egentligen fram tills jag började jobba på McKinsey, som var mitt andra riktiga jobb då, om man uttrycker det så. Så att jag hade den där fotbollskarriären under många år först. Och det tog mig från Umeå, där jag är född och uppvuxen, till Göteborg en sväng. Och sen flyttade jag hit till Stockholm för att spela med Hammarby. Hade tänkt att plugga såklart, tänkte jag säga. Men hade tänkt att plugga, men visste inte riktigt vad jag ville plugga. Så en första liksom tillfällighet i livet nästan som blev ganska avgörande var att jag... var och träffade en kompis från Umeå som också spelade fotboll, men som spelade i Djurgården då, herrar. Och jag flyttade till Stockholm och träffade honom, för vi kände varandra från liksom Umeå då, som sagt. Och han sa så här att, fan Johanna, du borde plugga på hand, så jag tror det hade passat dig perfekt. Och det var ett väldigt bra tillfälle att säga det till mig, för jag gick själv och funderade lite på vad jag skulle plugga. Jag hade kommit hit och visste att jag ville bo i Stockholm. Så började kolla lite sådär, och när han sa det så föll lite så här poletten ner. Att jag insåg också att så här, ja, men det borde jag ju göra. För någonstans i bakhuvudet har jag ju läst om Handelshögskolan och, du vet, läst någon intervju om någon, I don't know, duktig person som hade pluggat där. Hade inte så bra koll, men gick hem och googlade lite snabbt och insåg också att jag tror programmet och utbildningen passade bra. Mm. Så att det
ganska tufft att komma in. Men du hade liksom betygen och allting nu.
Ja, men ja, exakt. Alltså, för just det där med fotbollen också. jag satsade ju såklart liksom helhjärtat på det väldigt länge. Men insåg ju också i ganska tidig ålder, alltså redan på liksom högstadiet, gymnasiet, att även om jag skulle kunna göra en karriär inom fotbollen, så kommer jag behöva ha en karriär efter det, eller ett jobb i alla fall efter det. För som de flesta vet så är ju en damfotbollsspelare, även på en hög nivå, är inte samma kompensation Nej. Som vi här i fotbollen. Så att man kan liksom inte leva på de pengarna resten av livet. Så det behövdes ju liksom finnas en plan efter. Så att jag var ganska mån om att tänka på det tidigt också. Både liksom redan på gymnasiet och försökte vara duktig i skolan. Och sen även innan det. Så att jag visste att det kan nog krävas någonting efteråt, helt enkelt. Så att ja, men kom in. Men lite som jag sa, jag tror att det var väldigt viktigt för mig liksom senare i livet också, på många dimensioner, väldigt sånt avgörande, lite så life defining moment, just den där att han bara, du borde plugga på handel, så jag nappade på det och sen kom in, och det förändrade förutsättningar för mig, skulle jag säga, på många sätt.
Och var det en sorg att lägga ner fotbollen?
Nej, alltså jag var ganska klar. Jag blev helt okej, men aldrig liksom bättre än så. Jag spelade i Allsvenskan, så det är ju såklart jätte liksom bra, men jag nådde aldrig längre än så, och kände att jag hade gnetat på ett tag och det fanns inte riktigt någon framtid och tappade suget. Och det ska också sägas att jag... om man pratar om vad liksom, hur man ska tänka på olika val i livet och sådär, så är jag väldigt... för mig har det alltid varit väldigt viktigt att liksom känna glädje, eller verkligen vilja det man liksom, vilja göra det man gör. Jag tror att det är väldigt stor skillnad. Och jag insåg ändå några år innan jag slutade att jag inte hade den glöden eller viljan att spela på den nivån som den då... Som krävs, eller lägga den tiden då väldigt konkret. Så att när andra stod och nötte, du vet, frisparkar, straffar innan träningen, stannade efter träningen, så kom jag inrusande en minut innan, bara slängde på mig kläderna, du vet, så fort träningen var slut, direkt därifrån. Och då såg man skillnad på mig och min vilja, och de andra som verkligen stannade kvar och nötte, och det är det som gör skillnaden. Och det är samma sak i arbetslivet sen också. Och det blev ju också ett tydligt tecken på att det var nog dags att sluta.
Ja.
Ja, men det var det.
Men jag kan tänka mig att du har tagit stor fördel att spela någon sport, eller en sportfotboll då i det här sammanhanget, på elitnivå.
Ja, otroligt. Alltså det har ju varit jättegivande. Både under resan, att det var otroligt kul. Jag var borta jättemycket från gymnasiet, vilket var jobbigt med skolan. Men vi reste massa, var på träningsläger och man fick bara uppleva. Jag reste supermycket väldigt tidigt. Så. Men också såklart det man har tagit med sig efteråt. Alltså just det här med att... mycket egentligen kring liksom lag, samarbete, någonstans kring att så här, man är liksom inte bättre än den liksom svagaste länken, att det handlar väldigt mycket om att få med sig alla, skapa ett engagemang och ett gemensamt mål. Alltså alla de här grejerna som är superviktigt i idrott, i lagidrott kanske framförallt. Är väldigt likt också i arbetslivet.
Ja, och din roll idag säkert.
Ja, absolut, absolut.
Som är det i bolaget och liksom, man kan ju se tydliga.
Nej, alltså, jag ska inte underskatta också att det är många som intervjuar som tycker att det är sjukt kul att jag har spelat fotboll. Så att så fort jag, du vet, i tidiga, långt tillbaka i tiden när man sökt något extra jobb, så jag tror inte det är någon arbetsintervju jag har varit på där man inte har velat prata om liksom fotbollen. Ja. Så den triggar ju igång nyfikenhet, och man tycker liksom att det är så spännande. Så att, utöver att det faktiskt har gett mig någonting som person, så har det också liksom CV-mässigt och trist liksom kommentar, men också gjort skillnad, ska jag ju säga.
Ja, för också att man vet att liksom har man spelat på den nivån och en lagidrott, så är du antagligen väldigt samarbetsvillig, eller liksom hela den.
Ja, du har ett driv och du har liksom, du kanske sätter mål som du jobbar mot, och du är så här lite så här duktig på att gneta på och kämpa. Det är inte alltid liksom kul att träna varje gång det blåser snålt liksom, och allt
det är ju drömmar.
Exakt. Så bara borra ner i huvudet och köra lite, den så här mentaliteten också får man ju med sig. Så att när jag älskar om någon har på med lagidrott på inte arbetsintervjuer också, och å andra sidan.
Det tänker jag många kommer efter att ha lyssnat på det här nu krydda till.
Exakt. Spelade fotboll när jag var 60-10.
Du bara, allsvenska, jag har inte hört talas om det.
Exakt. Exakt, exakt. Nej, men 100%. För mig så är det, har det varit jätteviktigt, och jag gillar också den profilen även nu.
Och du nämner efterhand så hamnar du på McKinsey.
Ja.
Det är köttigt.
Det är köttigt. Ja, men det är det.
Var det en plan?
Ja. Alltså det var absolut inte en plan sådär från, du vet, när jag var 16 eller någonting. Men däremot så under tiden på Handels så började man fundera på vad man ska göra sen. Såklart. Det är ingen handelsfenomen. Det gäller ju alla utbildningar och så. Man undersökte ju vad det fanns för olika möjligheter framför en. Och just McKinsey. Ja, men jag vet att Adeline var ju här för någon vecka sedan. Och så hon berättade ju också lite det här. Men någonstans handlar det om att det McKinsey kunde erbjuda, tyckte jag, lät väldigt spännande. Och det man kunde erbjuda var ju variation i arbetet. Liksom. Det fanns allt möjligt man kunde göra. Om du var intresserad av mode, som jag är, så kan du jobba med mode. Var du intresserad av självkörande bilar, så kan man göra det. Eller vill man jobba inom bank, så kan man göra det. Så att det fanns ett smörgåsbord av liksom industrier. Du behövde inte välja det så tidigt. Det var liksom den internationella dimensionen, att var jag sugen på att jobba 3 månader i New York, så fanns den möjligheten, eller Hongkong eller Barcelona eller London eller vad det kan vara. Och också direkt få hugga tag i svåra frågeställningar, även om man i början får en liten del av det, kanske inte bidrar så mycket, så får man i alla fall vara med i rummet och lyssna på det och höra företagsledningar eller ledare prata om sina problem och utmaningar, eller liksom å andra sidan liksom möjligheter. Så det var också väldigt någonting som jag tyckte lät kul. Och sen den sista anledningen var väl också bara att det är få ställen jag tror man kan lära sig så mycket så snabbt. Det är ju verkligen en crash course i det mesta. Och det var precis det jag ville, behövde liksom, i det tillfället. Sen stannade jag ganska länge också, så det tyckte jag att det var kul.
Ja, du gjorde det. Ja. Och var det där du då började nischa in dig lite på mode, eller kände du, låg det i periferin, eller hur?
Nej, alltså det har ju varit the grand masterplan, tänkte jag säga. Jag har alltid varit jätteintresserad av mode sen jag var liten, tror jag. Tyckte att det varit jättekul. Och har väl så här drömt om att få jobba inom det, men har absolut inte liksom den här kreativa dimensionen som gör att jag skulle kunna jobba som designer eller produktutvecklare eller starta ett varumärke eller så. Det finns ju inte på liksom världskartan. Så jag insåg ju att om jag ska jobba med mode, så måste det vara liksom affärsdimensionen i mode. Så det har jag ju alltid sett som, jag ska inte säga så här slutmålet, för det är det ju kanske inte, men definitivt ett mål, någonting jag verkligen har velat göra. Så det var redan då innan McKinsey, så kände jag ju då att antingen skulle jag ju kunna börja direkt på ett liksom consumer goods retail eller liksom modeföretag, eller så kan jag försöka liksom få jobb med McKinsey och få jobba med dem, men också lära mig från andra industrier och lite tillbaka till den här crash coursen, alltså sprida på liksom, inlärningskurvan lite kring det. Så det var logiken med det, men det fanns alltid liksom viljan att jobba inom mode. Så att jag tror jag sagt det vid något annat tillfälle, men min första dag på McKinsey så gick jag in på intranätet och så googlade upp vem jobbar med mode på McKinsey och vem är liksom ansvarig för den sektorn. Och så hittade en super liksom chic fransyska i Paris som säkert jobbade med massa coola brands. Så jag mejlade henne verkligen så här första dagen på jobbet och bara hej, jag heter Johanna, jag är jättesugen på att jobba med mode. Och hon fick säkert 100 sådana mejl per dag, för det är ju många som tycker att det är kul.
Ja.
Men hon svarade faktiskt och skrev så här, åh, tack för ditt mejl, jag ska ha dig på radarn. Sen hördes vi inte så mycket. Hon hade mycket annat. Men så det var väldigt tydligt att jag gärna ville göra det. Och sen var det liksom alla val jag gjorde på McKinsey var ändå på något sätt liksom mot det målet, att försöka göra mycket consumer goods, retail och liksom etablera mig inom det man på McKinsey då kallade apparel, fashion och luxury goods och jobba liksom med det. Så det gjorde jag den stora delen av tiden på McKinsey.
Vad är det med mode som du tycker är kul?
Oh, gud, det var jättesvårt.
Den har jag inte preppat dig på.
Nej,
den bara
inte.
Kom nu.
Ja.
Men liksom är det att det ger dig en känsla, eller är det så här vad mode har skapat i världen? Eller?
Bra fråga. Nej, men jag gillar fina saker om man börjar där. Jag tycker att det är liksom härligt med saker som är fint, om det så är liksom inredning eller liksom eller liksom arkitektur eller konst eller då liksom mode, allt det liksom gillar jag. Gillar jättemycket att se en film när det är så här fina miljöer och bilar och tycker att det är, ja, men det är så här trevligt att titta på och alltid så. Jag är inte den här kreativa som behöver så här uttrycka min personlighet i mode, utan tycker det är trevligt med fina saker.
Ja.
Men sen ja, men lite på samma tema så tror jag också att jag tycker att det är en sån härlig flärd kring det, och du vet, så från filmer och serier, det är härligt liksom.
Det ger mig en känsla, exakt.
Ja,
det är intressant, för det är säkert så att någonting får dig säkert harmoni när du liksom upplever några fina saker eller liksom mode eller det är säkert någon känsla som man inte riktigt kan ta på heller.
Nej, jag har faktiskt aldrig fått den frågan, vad det man gillar, men ja, nej.
Nej, för det är ju så tydligt också att du tycker om det, att du har så här haft en... Men hur hamnade du på Totem? Det var ju då strategiskt. Var du liksom, dit ska jag eller dött?
Nej, men så här... Ja, men ja och nej. Ni är ju perspektivet att när jag började på McKinsey så hade ju inte Totem ens grundats.
Nej.
Så att det var ju absolut inte så att min plan var att nu ska jag börja på McKinsey och sen ska jag börja på Totem. Så Nej. Var det ju såklart inte. Eller såklart, men så var det inte. Och jag hade inte tänkt att lämna McKinsey heller, för att jag hade det jättebra där, trivdes, gjorde superroliga liksom projekt och jobbade med jätteinspirerande klienter och team och sådär. Så att hade det bra helt enkelt. Men sen så skrev jag tillsammans med ett gäng andra och Business of Fashion då en rapport som McKinsey har publicerat under många år som heter State of Fashion. Och då arrangerade vi en middag varje år när vi presenterade den här rapporten, och då bjöd vi in vd:ar och andra liksom ledningsgrupppersoner eller liksom kreativa chefer från de stora och relevanta modebolagen i Sverige. Och den sista middagen jag hann göra då var ju också Totem hade seglat upp och helt plötsligt var väldigt relevanta och så att de bjöds in. Såklart. Och eftersom jag tyckte att Totem var otroligt spännande så och jag gjorde bordsplaceringen, så valde jag att sätta mig själv bredvid Totem. Så jag satt med Carl Lindman då, en av grunderna såklart till Totem.
För att jag var så sitta med gästlistan.
Eller hur? Och jag bordsplaceringen. Så det var ju väldigt strategiskt då. Nej, men skämt åsido, men det var det, för att jag tyckte att det var ju roligt att höra.
Mm.
Jätteinspirerande att förstå vart de var och hur de tänkte och hur det gick och så. Och det var, ja, tänkte säga resten i historien. men blev lika inspirerad och imponerad av av Totem när jag väl då också satt och pratade med Carl om det. Och då, sen så tog vi en lunch några veckor senare. Och då visade det sig att de hade börjat söka efter en extern vd. Och helt enkelt, för Elin hade ju varit det kling fram till att jag kom.
Okay.
Så att, men, och då, vid det tillfället så kände de ju att men det var en bra timing för bolaget och varumärket ur perspektivet att Elin ville och skulle liksom fokusera mycket mer på produkten och som kreativ chef och Carl mycket mer på varumärket och bygga allt kring liksom värde runt Totem. Och helt enkelt ville liksom avlasta alla andra delar som de ju såklart hade suttit med fram tills jag kom till någon annan. Och då räckte jag upp handen och sa jag är intresserad.
Wow!
Ah. Det var faktiskt så.
Wow, vad kul. Vad inspirerande liksom. Och att så här, vill man något så kan man ju ta för sig.
Ja.
Att liksom så vara lite strategisk. Var lite, inte, för det var en av mina frågor, är det strategiskt eller lust, är du lustdriven? Men att du då liksom har lite tydliga målsättningar eller planer.
Alltså det var ju inte så att min plan när jag satte Carl bredvid mig på den där middagen var att nu ska jag bli vd på Totem. Så uttänkt var det ju såklart inte. Men däremot så fanns det ju, har det hela tiden funnits att den dagen jag slutar på McKinsey, vilket jag trodde skulle ske vid något tillfälle, så vill jag jobba inom mode. Och då vill jag jobba med liksom, affärsfrågorna. Så att det är klart att det fanns det och då har man ju vid tillfällen tänkt så här, undrar vilka varumärken det skulle kunna vara och så radar man upp dem i sitt huvud lite och sen och första gången jag tänkte den tanken då hade Totem säkert inte ens grundats och sista gången jag tänkte den tanken så var det på den där lunchen. Så att jag skulle säga att jag definitivt varit strategisk med att jag valt inriktning på McKinsey. Och bevisligen var ju strategiskt när jag placerade Carl bredvid mig på den där middagen då. Men jag är ju också otroligt lustdriven ur perspektivet då att det är ju liksom, det är bara för att jag tycker mode är kul som jag har gjort de här valen.
Exakt.
Så att det är ju inte strategiskt ur att säga bästa karriärsvalet på något sätt. Alltså, det handlar inte om det utan det handlar om att jag genuint tycker att det är sjukt kul att jobba i den här branschen. Och om jag tycker att det är sjukt kul att jobba i den här branschen, hur kan jag se till att jag får göra det? Så lite mer den liksom, ordningen på det. Först lust och sen liksom, strategi.
Och självinsikt att du så här, men kanske inte ska bli designer. Vad är uteslutningsmetoden lite? Men du blev vd, du hade ju inte varit vd tidigare.
Nej.
Var det läskigt?
Ja. Ja, men det är klart det var för att jag hade ju ingen egen liksom, referenspunkt kring det. Eller där. Jag hade aldrig haft rollen tidigare så att det fanns ju inte det. Men däremot så hade jag ju liksom genom McKinsey då träffat massvis med vd:ar genom åren. Absolut inte bara mode eller liksom retail utan alla möjliga. Så man har ju ändå fått en insikt kring vad jobbet innebär. Och sen så jag har jag ett antal liksom nära vänner som har haft och har liknande roller. Ibland känner jag alltså Karin Lindahl på Indiska är ju också en McKinsey-tjej som är vd för ett mode liksom ett retailbolag och många andra. Så att man hade fått ganska mycket insyn kring hur det var på lite så här daglig basis. Men lite läskigt, men jag tror det gick. Det tog några veckor att liksom orientera sig och sen kände jag att att jag hade hamnat rätt.
Och hur, jag är ju så nyfiken på hur dagarna ser ut. För jag menar, utifrån så tror jag att många tänker, och som kanske inte har koll på vad det innebär att vara vd just då. Men vd på Totem, att det är glammigt, det är mode, det är liksom härligheter. Ja. Det är Met-galan istället för andra galor.
Exakt, underbart.
Inga andra namn nämnda. Nej. Men liksom, hur är vardagen? Hur är jobbet?
Ja, men fantastiskt om vi börjar där. Tror att jag har sagt det, eller jag säger det ofta hemma och till mina vänner att jag har ju mitt absoluta drömjobb. Vilket såklart är en ynnest. Det är klart att det finns många andra som har det också, men många har det ju inte och känner inte, alltså känner lite söndagsångest eller eller så. Men för mig är det 99% glädje, energi. Jag älskar det. Otroligt roligt. Så det är väl det. Men om man kommer till det glammiga. Men det är ju glammigt för vi pratar om produkter och butiksöppningar och om du vet, events och så. Så att det är klart att det finns en liksom glamorösa sidan av det också. Det är ju några av liksom höjdpunkterna i jobbet är ju när vi får in nya kollektioner och man får titta på plaggen för första gången och man sitter och gör inköp och så. Så att det är ju ja, men det är så roligt så att jag vet inte. Vi skojar om det ofta på jobbet att vårt jobb känns inte som ett jobb. Det känns som att man och många andra säger det också, inte bara jag som manar på alla, men att man typ får betalt för att sitta och titta på de här fantastiska grejerna är ju sån drömsetup.
Jag vill ha allt.
exakt. Men, precis så.
Men ja. och liksom vad har du haft för utmaningar? Är det någonting du känner så här, shit, det har varit svårare, kanske inte just på Totem eller kan vara Totem, men där du har känt att så här har jag tagit med mig och lärt mig mycket av?
Men så här, det finns ju massor med saker som har skett som inte har varit enligt plan eller där man har känt att man inte har levererat eller vad det kan vara. Men
hur tacklar du det då?
Ja, men exakt. Alltså jag har ett sätt som jag alltid använder mig av som jag tycker funkar väldigt bra. Och det är att alltid tänka att om det är någonting som går väldigt dåligt, som inte alls var som man vill eller som man har tänkt eller ja, som inte blev som man tänkte helt enkelt, så tänker jag alltid att ja, men 50% av anledningen till att det blev så, det var min prestation, vad jag gjorde, medan liksom 50% av det är så här tillfälligheter, slump, otur, call it whatever you want. Och precis på samma sätt tänker jag om någonting går bra. Att 50% av anledningen till att det går bra, det är jag som har gjort någonting bra och kämpat och varit duktig och så vidare. Och 50% är tillfälligheter. Jag hade tur att jag träffade den där personen eller vädret var bra idag så bilden blev fin när vi skulle plåta en kampanj eller vad det kan vara. Och om man har det mindsetet så blir man både liksom ödmjuk och kalibrerad på framgång. Mm. Att man är så här, ja, absolut, jag gjorde någonting bra, men det är också liksom, det var inte bara min prestation som gjorde att vi hamnade här. Och det är också att när det inte går bra så blir man inte heller helt liksom nedslagen, vill jag säga, och drained över det, utan då kan man också vara så här, ja, absolut, jag kunde gjort bättre, men det finns också tillfällighet inte jag kan styra över. Så att jag tycker att man blir väldigt balanserad i sitt sätt att hantera både medgång och motgång, eller om man tänker på det sättet. Och framför allt skulle jag säga, alltså så här framgång, det är inte så charmigt att tro att liksom allt man att det bara handlar om sin egen prestation.
Nej.
För du vet, det är så mycket som påverkar som du inte kan styra över i alla fall.
Men mycket är ju din prestation. Tror du ibland att du liksom kan vara schysstare mot dig själv och bara så här klappa axeln och bara I made this results?
Ja, men så här, det är klart att jag klappar mig på axeln och tycker väl att jag har liksom kämpat på här i många år och liksom pluggat hårt och jobbat hårt och har liksom höga ambitioner och så där. Så det är klart att jag har lagt tid, energi, tankeverksamhet, vilja in i det här. Men det är också tillfälligheter. Mm. Alltså det är saker som måste bara tajma. Alltså timing är också som sjuk viktig liksom, grej. Bara att Totem vid det här tillfället, om vi pratar om Totem då, att Totem behövde liksom planera att rekrytera en extern vd vid tillfället då jag överhuvudtaget tänkte den tanken och var föräldraledig, så det passade att jag tog den där lunchen. Jag kanske inte hade haft tid med det annars. Nej. Och de kände inte mig sen innan och sådär. Jag tror på timing.
Ja. Ja, men det är spännande att höra det.
Ja, och så här, man får inte heller så länge du, jag tror väldigt mycket på timing, men sen tror jag också väldigt mycket på att jobba hårt, att liksom, ja men lite så här grit. Tror jag är viktigt. Grit. Mm. Jag gillar det ordet.
Grit. Kan du berätta för dem som inte förstår?
Ja, men det... Exakt. Vad betyder det då? Nej, men det finns inte riktigt något så här perfekt översättning på svenska.
Nej.
Men det finns ett väldigt bra TED-talk om grit.
Ja.
Kan jag tipsa om.
Folk älskar tips. Kommer alla gå in och tipsa.
Ja, exakt. Så den och sen det här med inte, liksom, precis. Men, nej, men grit, nej, men det handlar ju... Det handlar om att, att liksom borra ner huvudet och jobba på.
Mm.
Alltså att liksom inte ge upp och orka liksom så här fortsätta när det inte går så enkelt. Alltså
det jävlar anamma.
Ja, jävlar anamma. Precis, lite pannben.
Typ, ja. Det känns ju väldigt svenskt.
Ja,
ha pannben och köra på. Mm. Och liksom, det vet ju alltid min pappa sagt. Det här är, för jag är inte svensk.
Nej.
Men det får vara lite mer svensk. Lite pannben.
Ja,
han tyckte han bara, folk går ut och springer här utan en boll.
Ja.
Det tyckte han var konstigt. För att han fattar inte att man går ut och springer.
Nej.
Han gillar ju fotboll.
Ja, exakt.
Han bara, det är pannben.
Ja, exakt, pannben. Nej.
Men ja, nej, det är spännande. Men vad är det som liksom... What keeps you going? Vad är dina drivkrafter? Vad får igång dig? Mm. Liksom? Är det resultat? Eller är det gruppdynamik? Mm. Eller är det en blandning?
Ja, men jag har en drivkraft som är väldigt pretentiös. Väldigt pretentiös. Och den är att jag vill verkligen vara en förebild.
Mm. Vad fint.
Nej, men det är jättepretto.
Varför då?
Nej, men det är väl så, vem tror hon att hon är? Men jag har velat vara det ganska länge. Alltså, ja. Jag vill verkligen kunna vara en förebild för nu då specifikt tjejer i karriären, med familj, med ambition, med vad det nu kan vara. Och det har jag känt ganska länge. Och det har absolut inte varit bara för att så här, det inte finns massor av det. För det gör det ju inte. Det kryllar ju inte av det. Men det finns absolut. Och jag har också haft förebilder. Men jag har känt att... Liksom, att eller jag tycker verkligen att det behövs. Och om jag kan inspirera unga eller gamla tjejer att våga. Eller att liksom visa att det finns olika vägar att ta kring... karriär, familjeliv, kombinationen av det.
Mm.
Att liksom ålder, när man kan ha vissa roller eller inte, att det inte ska finnas någon så här, du kan inte vara vd om du är x år, utan du måste ha jobbat så här länge eller vad det kan vara, utan att man att det finns olika sätt och att lite så här, om man vill så kan man, och man kan också få ihop. Man behöver inte välja bort karriär för familj till exempel.
Nej. Nej, för du är småbarnsmamma.
Ja.
Och det tycker jag är så coolt att du liksom, du är vd på ett hem, du är småbarnsmamma och det går. Man behöver inte välja.
Nej.
Hur funkar det liksom för dig?
Ja, men först och främst att man ens ska behöva liksom prata om att man ska välja, blir man så matt av. Och det är ju ingen liksom kritik till vår diskussion nu, utan det är ju liksom, den här frågan får man ju jämt.
Ja.
Det är nog den vanligaste frågan jag typ får.
Är det så?
Nej, men inte riktigt. Men det är väldigt...
Det kommer alltid
upp i alla fall. Om vi säger så, då. Så bara det säger ju någonting om...
Hur det ser ut,
precis. Så att det har också alltid varit en drivkraft att liksom visa då att det går... låter igen väldigt brett. Snark.
Du är lite hård mot dig själv.
Men så är det. Så precis, så att vi har två barn, varav den minsta är väldigt liten också.
Mm. Men det går, man hjälps åt.
Ja, man får också vara liksom ödmjuk inför situationen och utmaningarna, men också inte vara för hård mot sig själv. Framför allt med familjelivet. Det tror jag är det man annars lätt är. Att man har höga krav på hur man ska vara som förälder. Eller i det här fallet mamma. Hur mycket tid man ska spendera. Att man ska, I don't know, koka sina egna puréer och what have you. Om det är ambitionen, då blir det väldigt tufft.
Mm. Allt hamnar ju om liksom vilken nivå man vill lägga det på.
Ja, 100%.
Och om man har en samarbetsvillig kanske partner eller liksom, som ett team.
Exakt. Och ta hjälp.
Mm. Ja, men exakt. Ja. Och att det är okej. Okay, beroende på vad man har ambitionsnivån.
Exakt, såklart. Alltså, vill man inte det så gör man såklart inte det. Och alla bestämmer precis som de vill. Men man ska inte göra sitt val baserat på hur normen ser ut och eller hur liksom grannen gör det. Utan Nej. Vad man själv vill. Så.
Och det känns ju jävligt förlegat.
Ja, men, eller, hur?
Eller så kanske det är förlegat i storstäder.
Mm.
Att så här, vi tycker ändå att vi i Stockholm är det ju så här, det är ganska normalt om man har ett sjukt bra jobb att ta hjälp eller man hinner inte vara en övermänniska. Men förhoppningsvis är vi ju liksom mer och mer på väg dit. Men jag vill också gå in lite på liksom ditt dagliga arbete, för det har ju varit fantastiska resultat för Totem.
Mm.
Nu vet ju jag att du tänker 50% att du är duktig och 50% är ren tur.
Jajamän.
Du tror på tur.
Absolut.
Tillfälligheter.
Ja.
Men liksom, vad har ändå varit fokus för dig i din vd-roll?
Mm. Nej, men jag kom in i en väldigt bra tid i resan, och det är ju såklart Elin och Carl som bestämde att det var en bra timing, och det var det, för det var precis när varumärket och bolaget började bli så pass stort att man kände att man behöver liksom en struktur, en inriktning, en plan, de här lite så här tristare grejerna kanske, men som såklart behövs. Alltså, fram till en viss nivå så räcker det med att man är ett antal personer som sitter i ett rum och alla gör sin grej och man kan snacka lite över bordet. Men vid något tillfälle så funkar ju inte det längre, bara för att det blir för mycket folk och det blir för långa beslutsvägar eller allt samlas hos en person. Så att då behöver man strukturera upp det eller liksom ta nästa steg i resan, professionalisera hur man jobbar.
Mm.
Så det var perfekt timing. Så att när jag kom in så var bolaget helt redo för att börja liksom struktureras upp helt enkelt. Så att första nyckeln var väl att sätta planen. Det fanns ju en plan från liksom grundarna. Vad är det vi vill göra och vad är långsiktigt ambitionen? Men att konkretisera ner den till från högsta nivån, liksom visionen och vart ska vi, men ner till liksom en strategi och en affärsplan och prioriteringar och mål och så, och jobba ut den tillsammans med teamet som fanns på plats. Så det var ju en väldigt viktig liksom första uppgift som jag såklart inte gjorde från dag ett, men efter några veckor och månader när man började förstå lite vart man var. Och det tror jag är också en nyckel att ha tydlighet kring vart man ska.
Mm.
Det skapar engagemang i teamet. Det skapar också förutsättningar för mig att ta beslut. Jag tar ju beslut som är åt det hållet som vi har bestämt.
Mm.
Och just den här att det blir tydligt. För det tror jag att många ofta kan sakna i organisationer. Att man inte riktigt vet så här, vad förväntas av mig. Eller vad ska jag göra? Eller gör jag nog? Eller gör jag rätt? Så att liksom verkligen ha den tydligheten från det visionära ner till lite mer strategiska. Ner till väldigt konkreta så här, actions. Typ, vad gör vi det här kvartalet? Vad gör vi därför imorgon?
Mm.
Så det var det. Och det... Det satte vi för några år sedan och nu har vi... Sen uppdateras ju det självklart hela tiden.
Och jag hade så gärna velat veta, liksom, vad hade du sagt till ditt 10 år yngre jag idag efter att vi gjort den här resan so far? Din resa är ju absolut inte slut. Bara början, men...
Ja, exakt.
Men,
jag är ju helt... helt... på att man måste göra något man tycker är kul. I alla fall om man då vill bli duktig på det. För att jag tror att det krävs liksom glädje och engagemang. Men det krävs också att man verkligen orkar liksom jobba på och lägga timmarna. Och man orkar inte jobba på att verkligen liksom utmana sig själv eller pusha sig eller ta jobbiga beslut eller vad det kan vara om man inte tycker att det i grunden är sjukt kul. Och det är lätt att göra val i livet som kanske är strategiska men som inte är baserad på liksom lust. Och det var därför jag lite så här, tidigare när vi pratade att för mig lusten och det jag tycker är kul är liksom grunden. Sen har jag gjort strategiska val för att få göra exakt det som är lustfyllt. Ja, ja. Och inte tvärtom.
Nej, det har inte varit pengadrivet. Eller liksom
nej. Alla, nej, och, nej. Det, alltså, och det var också, tror jag faktiskt Karin Lindahl sa på indiska till mig någon gång, att ja, men om det är lite sådär en, om det är två stycken personer som liksom vill, vi säger tävlar om någonting, om det är någon som verkligen älskar det de gör och någon som är så halvt avslagen kring det, så kommer den som älskar det liksom alltid vinna, för att man kommer liksom orka jobba på eller ja, men igen, ta svåra beslut eller utmana sig själv eller så. Och just om man tänker ut så här karriärsperspektiv då, så tror jag också det att både få göra det man tycker är kul, men också de facto liksom prestationsmässigt, så tror jag att det är nyckeln till allt. Sen behöver ju såklart inte jobbet vara kul jämt. Man får såklart göra vissa kompromisser också på det. Men om man har möjlighet att välja, så ska man ju försöka hitta ett jobb där liksom söndagsångest är obefintlig.
Mm. Och det är så många gäster som säger det faktiskt, som är så här, följ passion, glädje, alltså det är, oavsett vilken titel eller liksom sådär, men att det är så tydligt.
Ja, men det är, för även ur ett prestationsperspektiv så är det viktigt.
Mm.
Så även om du vill vara strategisk, så är det strategiska valet är att göra något lustfyllt.
Exakt, för det kommer synas.
Det kommer synas, det kommer göra skillnad.
Mm.
Och du förmodligen också, det brukar ofta hänga ihop att det du tycker är kul blir duktig på, och det du är duktig på tycker du är kul, så att det brukar liksom sitta ihop också lite.
Wow. Och ni syns ju inte ofta i media, Totem.
Nej.
Är det ett aktivt val? Jag är lite nyfiken.
Ja, nej, men det är inte ett aktivt val att inte synas i media.
Ja, men nu är det felformulerat. Ni syns ju oerhört mycket, men ni är förtjänt.
Ja, exakt. Nej, men så här, vi syns gärna i media om vi har någonting att säga.
Ja.
Om det finns ett budskap. Men vi har inget behov av att synas i media för att synas i medias skull.
Det är så coolt.
Utan det är mer så här, okej, nu händer någonting och det vill vi prata om, eller vi har gjort någonting roligt och det vill vi prata om. Så att då tycker vi att det är fantastiskt att få visa upp det för en bredare publik, eller introducera oss till nya människor eller vad det kan vara. Och prata om varumärket och vad vi står för. Det vill vi ju jättegärna göra. Men just att
bara spotlights on
nej, det är helt ointressant.
Vi har inte fått all storhetsvansinne, vilket är fantastiskt att se. Ja. Jag som är en sån jobbar med medianörd, ja, liksom. Exakt. Det är väldigt så. Och en avslutande fråga. Vem hade du velat höra om i podden? Vem inspirerar dig?
Ja. Då skulle jag tipsa om Alexandra Storåkers. Hon, tillbaka till min pretentiösa kommentar om att jag vill bli en förebild för andra, så har hon varit en förebild för mig. Hon har varit på McKinsey länge, kvinnlig partner, och har också haft en väldigt spännande resa i olika etapper på McKinsey, varit borta ett tag, kom tillbaka, och har också inte gjort de så här klassiska tjejgrejerna, om vi tycker så. Hon har jobbat mycket inom banking och varit väldigt liksom,
armbågat sig fram.
Ja, men det vet jag inte. Men det har varit en annan, det har inte varit, om jag då, å andra sidan, var väldigt tjejig i mitt modintresse då. Så hon kört ett annat spår. Och nu leder hon också McKinseys Digital and Analytics, tror jag heter, som också är väldigt så här, coolt tema. Uh-huh. Så hon är sjukt cool. Så att hon är rolig att lyssna på. Hon är också superhärlig, energifylld, skön person bara. Så hon vill man gärna...
Som en drömgäst.
Ja, hon vill man lära känna.
Ah, så undrar om hon svarar på LinkedIn. Det blir nästa mission.
Exakt, inte Instagram i alla fall. Det garanterar.
Den har man lärt.
Exakt, det kommer inte funka. Exakt, LinkedIn eller jag ska gissa mail.
Ja, vd-profilen har jag märkt. Inte så Instagram som respons.
Nej, men inte på den här. Man, du vet, man skickar något hjärta ibland till någon kompis, men inte så mycket
nej,
annat.
Nej, men det är en fair point. Uh-huh. Fair point. Men alltså, Johanna, tusen tack för ett så gott snack.
Nej, tack själv.
Det kändes som att det var 5 minuter.
Ja, verkligen. Ja. Jag var så här, vad är vi redan?
Nej, nej, klockan är 10 i.
Oj, ja, shit.
Så att, tack ska du ha.
Tack själv.
Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.